Fiskarens dotter av Anna Irén, uppläst av mig, Kallin Örvall Delmar, för Word Audio Publishing International. Mannens kropp rörde sig inte längre. Med ansiktet vänt mot botten flöt han med strömmarna från cirkulationspumpen bort mot mitten av poolen. Nattluften var kall och hamnen intill låg öde likt en övergiven kyrkogård. Om några timmar skulle båtarna återigen fyllas av morgonpigga fiskare och motorerna dunka ut mot de viktiga fiskeplatserna runt ön. Men just nu var området inbäddat i ett hotfullt mörker. Att se döden så här nära var en brutal påminnelse om att livet var utmätt, särskilt för de som rörde sig i gränsland, mellan kontinenter, mellan nationer och mellan den övre och den undre världen. De levde och verkade med ett ben i varje, men ett litet snedsteg kunde bli förödande, som den här gången. Nu var mannen död och det fanns ingenting att göra för att återkalla det. Nya uppdrag väntade och det var dags att röra sig vidare. Ett korstecken över bröstet som en självförsäkran att det trots allt inte var personligt utan rent affärsmässigt. Stegen som lämnade Puerto de Mogán den här gången var snabba, målmedvetna och vägrade se tillbaka. 1. Puerto de Mogán, Gran Canaria. Yolanda Santos vaknade av att solens strålar lyste på hennes ansikte genom springorna i fönsterluckorna. Hennes bror Jorge och hennes far hade redan lämnat familjen i gryningen för att ge sig ut på havet med familjens lilla fiskebåt Rosa Mari. Fisket var viktigare än livet självt, brukade farfar säga halvt på skämt, och berätta att deras släkt varit fiskare så länge att ingen visste när det börjat. Kanske för flera hundra år sedan. När han och farmor var små hade Puerto de Mogán, den lilla fiskebyn på Gran Canaria, legat helt avskild från resten av ön och biltunneln som nu var utsprängd ur berget hade inte funnits då. Det var före den tid då stranden upptäcktes av hippies, innan strandpromenaden byggdes och innan sanden som hämtats från Saharas öken kom dit. På den tiden fanns bara huset de nu bodde i och några av de andra husen som också klamrade sig fast längs bergsluttningen. Yolanda hade fyllt 18 år i somras och nu var det snart jul. Alfonso, hennes lillebror, sov i sängen intill. När hon strök handen över hans kind vaknade han sakta till. Sen deras mor gick bort hade det varit de två. Efter jul började han i skolan och det skulle kanske avlasta henne något, men samtidigt skulle hon längta efter honom. Utan Alfonso var det svårare att klara saknaden efter mamma. Sorgen var så stor att den ständigt pulserade genom hennes kropp. Visst hade de sin farmor och farfar och de stod varann nära. Men mamma hade varit hennes allt sedan hon var liten eftersom pappa var tvungen att vara ute och fiska varje dag. I alla fall så länge turisterna efterfrågade hans gambas. Och det gjorde de alltjämt. Alfonso hoppade ur sin säng och kröp ner hos henne. Morgonluften var ännu sval och han älskade att värma sig den där extra stunden. Ska vi gå ner till hamnen? Frågade han. Ja, vi ska köpa något i bageriet, sa Yolanda. Farfar fyller år idag och han vill ha en sån där semla som turisterna äter, du vet. Det är bara svenskarna som äter det, sa Alfonso. Jag vill hellre ha goffio. Han älskade den kanariska nationalrätten som tillagats och ätits en ursprungsbefolkningen som kallades guancher, bodde i grottor runt ön. Han tog på sig sina shorts, en t-shirt med en surfare tryckt på bröstkorgen och sina sandaler. Kom, viskade Yolanda. Farmor och farfar sover. De gick ner för trapporna i soluppgången. Alfonso hade räknat att de bodde på trappsteg nummer 183 och varje gång de dansade ner för de små stegen räknade han dem om och om igen. Uppför var det jobbigt, men nerför studsade de små fötterna på vartannat steg. Bageriet hade just öppnat när de kom ner till hamnen. Sofia hade mjöl på förklädet som vanligt och hennes blus var ganska skrynklig. Men hon bakade det godaste brödet i Mogán och enligt farfar var hennes semlor ett bakverk han kunde dö för. Men det hoppades Yolanda att han skulle låta bli. Har du goffio? Ropade Alfonso glatt till Sofia. Nej, tyvärr, sa hon och slog förtvivlat ihop händerna. Det gör inget, sa Alfonso, men Yolanda såg att hela hans ansikte förvred sig besviken.